Det du nu kommer få höra är en av de senaste episoderna av Svenska mordhistorier. Om du vill lyssna på många fler helt nya avsnitt, exklusivt och utan reklam, hittar du dem hos Podmi. Missa inte det. Teckna en prenumeration redan idag. Första 14 dagarna är gratis. Kommunchefen. Det är en fredag, sen sommaren 2010. Augusti har just blivit till september. I en kommun någonstans i Mellansverige bor en 51-åring som är inflyttad från de norra delarna av landet. 51-åringen är anställd inom kommunen, på en högchefsposition till och med. Men den här fredagen kommer inte bli som alla andra dagar på jobbet. Idag kallar kommunledningen till krismöte. Och när mötet är över kommer 51-åringen att sluta på sitt jobb med omedelbar verkan. För på ett internetforum där svenska mord diskuteras har någon lagt upp ett inlägg om ett 25 år gammalt mordfall. Ett inlägg där kommunchefens namn och bild finns med. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Pernilla föds i början av 60-talet och växer upp hos föräldrarna Arne och Gerd i Örnsköldsvik i Västernorrland. Hennes vänner och bekanta beskriver henne som en person med ett humör. Pernilla har en kort stubin och nära till ilska, men är å andra sidan inte den långsinta typen, utan går snabbt vidare. Mot nya människor är hon lite avståndstagande. På fotografier syns en blond ung kvinna i typiska 80-talslockar och ett stort leende. Under högsommaren 1980, när Pernilla är i 17-årsåldern, lär hon känna den 21-åriga Gustav. De två möts för första gången på Åsele marknad. En årlig folkfest med tivoli, musikuppträdanden och såklart marknadsstånd. Gustav beskrivs av sina vänner som en social och charmig kille. Han är anställd inom det militära som löjtnant på regementet T3 i Sollefteå. Pernillas stora dröm är att bli frisör, men gymnasiebetygen räcker inte till för en vidare utbildning. Relationen utvecklas fort och under hösten flyttar Pernilla in hos Gustav. Efter mindre än ett halvår, på 13 dagen 1981, förlovar sig paret. Och mot slutet av samma år, i november, föds sonen Pelle. Men Pernillas och Gustavs relation kantas av konflikter. I maj 1982 kommer Pernilla gråtandes hem till föräldrarna i Örnsköldsvik. Hon känner sig ensam, säger hon till sin mamma. Gustav tillbringar mycket tid på gården där han växte upp, eftersom hans föräldrar behöver hjälp med det tunga arbetet. Och Pernilla trivs inte på gården. Kanske är det för att hon inte drar jämnt med Gustavs mamma, som har svårt att acceptera sonens val av fästmö. Pernilla väljer att stanna kvar i föräldrahemmet i Örnsköldsvik. I ungefär ett år lever hon och Gustav isär, tills de sommaren 1983 lappar ihop förhållandet och återförenas. De flyttar in i en gemensam lägenhet i närheten av Gustavs föräldrars gård. Men relationen repar sig inte. Och stämningen mellan Gustavs mamma och Pernilla blir allt sämre. Till slut pratar de två inte med varandra överhuvudtaget. Men Gustavs mamma är inte det största problemet med relationen. I sin dagbok skriver Pernilla om svartsjuka, våld och sexuella övergrepp från Gustavs sida. Hon blir örfilad och misshandlad. På en fotbollsfest, under ett nyårsfirande, efter en biltur där det blivit bråk. Men hon vågar inte polisanmäla Gustav. Istället blir dagboken hennes vittnesmål. Körde av vägen. Bråkigt. Struptag. Kunde nästan inte andas, skriver Pernilla efter bilturen. Och en morgon i mars 1984, skriver Pernilla. Gustav tog nästan ihjäl mig. Den gången har paret börjat bråka eftersom Pernilla bestämt sig för att återigen lämna Gustav och flytta hem till föräldrarna. Gustav vägrar acceptera hennes beslut. Istället ska han enligt dagboken ha bundit fast Pernilla och försökt tvinga i henne alkohol med hjälp av en injektionsspruta. Pernilla skriver att hon blir misshandlad och utsatt för ett sexuellt övergrepp. Hon vill inte polisanmäla Gustav den här gången heller, utan flyr hem till föräldrarna. För sin mamma Gerd, som Pernilla har en nära relation med, berättar hon om vad som hänt. Några av parets vänner får också höra talas om våldet. De har svårt att koppla ihop den charmiga och snälla Gustav med en kvinnomisshandlare. Förklaringen de får av Pernilla är att han är svartsjuk och tappar kontrollen. Gustav anklagar Pernilla flera gånger för att vara otrogen. Bland annat säger han att han hittat ett fotografi av henne tillsammans med en annan man. Också det här har vännerna svårt att förstå. Pernilla är ju i allmänhet ganska misstänksam mot människor hon inte känner och har inte någon särskilt stor erfarenhet av killar och dejting. Hon slår dem inte som den otrogna typen, helt enkelt. Efter den här marsmorgonen 1984 bryter Pernilla och Gustav kontakten helt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sonen Pelle, som vid det här laget har hunnit fylla 2 år, bor hos Gustav varannan helg. Resten av tiden är han med sin mamma. Mor och son flyttar mellan ett par olika lägenheter, men landar snart i ett radhus i Örnsköldsvikstrakten. Den driftiga Pernilla har inte gett upp sina frisörsdrömmar, trots att hon inte kom in på utbildningen. Istället planerar hon att praktisera för att sen kunna öppna en egen salong i sitt hus. Men inte heller den här gången är det slut för gott. Gustav och Pernilla börjar höras av igen och försonas under hösten 1984. De fortsätter förhållandet som särbos. Gustav brukar komma och hälsa på i radhuset under helgerna och tillsammans går de i familjeterapi. Paret umgås med gemensamma vänner och i februari 1985 börjar de planera en semester ihop med ett annat par. Tanken är att de ska resa till Sicilien i augusti samma år. Relationen mellan Pernilla och Gustavs mamma däremot blir inte bättre. De två kallar varandra horan och häxan och vägrar till slut ens vistas i samma rum. Våren och försommaren passerar. Reseplanerandet fortskrider och Gustav och Pernillas förhållande likaså. De hjälps åt med sonen Pelle, umgås i radhuset. Paret har till och med ett par matchande gula träningsoveraller. Avresedatumet sätts till den 11 augusti, men det visar sig att Gustav har svårt att få ihop pengar till Sicilienresan. Hans lön täcker nätt och jämnt de utgifter han har till vardags. Och när det är dags att betala för biljetterna räcker pengarna helt enkelt inte till. Omkring den 18 juli får Gustav låna 2800 kronor av Pernillas pappa. Nu kan han köpa biljetterna, men fortfarande saknas de 3000 kronor som paret bestämt att varje person ska bidra till fickpengar under semestern. Pernilla påminner Gustav om att han måste ordna fram pengarna. Senast den 7 augusti behöver hon dem så att hon hinner med och växla in dem på banken. När den 7 augusti kommer har Gustav fortfarande inte lyckats skrapa ihop en enda krona till fickpengarna. Men han pratar med sin pappa om att få ta ett litet lån i värsta fall. Det ska nog lösa sig. Till kvällen kommer han hem till Pernilla och lilla Pelle i radhuset. De äter middag tillsammans, packar och planerar inför resan. Den aspirerande frisören Pernilla klipper Gustavs hår. Senare på kvällen pratar hon i telefon med sin mamma, som tycker att Pernilla verkar vara vid gott humör och laddad inför resan. Efter att ha tittat på TV fram till ungefär 22:30 på kvällen går paret och lägger sig i Pernillas säng. Mitt emellan dem ligger sonen Pelle. Den 8 augusti 1985, dagen därpå, väcks Pernillas föräldrar av att någon ringer på dörren. Klockan är omkring 6 på morgonen och där utanför står Gustav. I famnen har han sonen Pelle som ligger invirad i ett täcke och sover. Pernilla har försvunnit, säger Gustav. Kanske har hon åkt hem till någon väninna. Nu håller han på att bli sen till jobbet på regementet, så han ber svärföräldrarna att ta hand om Pelle. Ska det här helvetet börja nu igen, säger Pernillas mamma Gerd. Det är inte första gången dottern ger sig av efter ett bråk. Gerd åker till radhuset där Pernilla bor i hopp om någon ledtråd om var hon kan befinna sig. Hemmet verkar vara i sin ordning, förutom en lapp som ligger i hallen. Lappen är från Gustav, som skriver att han tagit sonen och farit till Pernillas föräldrar. Snälla Pernilla, gör aldrig så här något mer. Jag ringer ikväll. Puss och kram. Gustav, avslutar han. Konstigt nog finns Pernillas väska, plånbok och cigaretter kvar i huset. Bilnycklarna och bilen däremot är borta. Men det ska de inte vara länge till. Några timmar senare måste nämligen Pernillas mamma Gerd ge sig av för att lämna in sin egen bil på service i Örnsköldsviks hamnområde. Väl där ser hon Pernillas bil stå parkerad bara en liten bit bort. Nyckeln sitter i, men i övrigt är bilen tom. Nu bestämmer sig Gerd för att kontakta polisen. Det börjar kännas uppenbart att det är något som inte stämmer. Sökandet efter Pernilla drar igång med hög intensitet. Dykare letar i vattendrag och kring hamnen. Skallgångskedjor anordnas. Avresedatumet för Siciliens semestern kommer och går, men Pernilla dyker inte upp. De i hennes närhet förhörs flera gånger, däribland Gustav. I det första förhöret som görs med Gustav säger han att paret haft en trevlig kväll utan bråk. Att han vaknat på natten och hittat Pernilla rökandes i köket. Han ska sen ha gått och lagt sig igen. Och när han vaknade på morgonen var hon borta. Parets vänner märker att Gustav är orolig för Pernilla. Han gråter över sin försvunna fästmö och vänder sig till pressen i hopp om tips som kan leda till henne. Samtidigt när polisen talar med vännerna får de snart indikationer på att förhållandet var präglat av svartsjuka, misshandel och sexuellt våld. Trots att dagar och veckor går så kommer polisen inte närmare till att hitta Pernilla. Den parkerade bilen hennes mamma hittat pekar på att hon ensam åkte ut i hamnen. Kanske har hon drunknat. Polisen undersöker också möjligheten att hon skulle ha tagit sitt liv. Något som både Gustav och hennes föräldrar inte tycker verkar sannolikt. Visst kunde hon vara deppig och relationen med Gustav tyngde henne. Men att hon skulle vilja dö var otänkbart. Den sista kvällen, när mamma och dotter talat i telefon, lät hon ju dessutom både glad och förväntansfull inför semestern. I januari 1986 har Pernilla varit borta i 5 månader.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Utredningen och sökandet verkar ha stannat av. Då kommer ett brev till dåvarande justitieministern, Sten Wickbom. Det är Pernillas föräldrar som skrivit brevet, tillsammans med föräldrarna till 3 andra ungdomar. Vid den tiden var det nämligen 4 personer mellan 16 och 25 år från området, som alla var rapporterade som saknade. Nu ber föräldrarna justitieministern om hjälp med att få fallen uppklarade. De är alla desperata för att hitta sina barn, döda eller levande. Och lokalpolisens insats har inte räckt till. Och finns det kanske en möjlighet att fallen hängde ihop på något sätt? Justitieministern lyssnar till deras vädjan. Snart skickas utredare från Stockholm till Örnsköldsvik. De är skickliga och erfarna poliser. Nu får utredningen ny fart. Nya förhör hålls, både med Gustav och Pernillas vänner och familj. Vad gäller de andra försvunna ungdomarna klaras flera av fallen snart upp. Och man kan utesluta ett samband mellan fallen. Riksmordkommissionens utredning av Pernillas försvinnande pekar mer och mer på att Gustav är inblandad på något sätt. Och i mitten av mars anhålls han. Nu har det gått 7 månader sedan Pernilla försvann. Vid det här laget har Gustav blivit förhörd ett antal gånger av såväl lokalpolisen som rikskriminalen och alltid nekat till all inblandning i försvinnandet. Den 18 mars är det återigen dags för Gustav att bli förhörd. Men idag får han veta att poliserna har hittat någonting i hans föräldrahem. I en vedlår som funnits ute på gården, instoppad i en plastpåse, ligger en gul träningsoverall. Pernillas träningsoverall. Under utredningen har poliserna också lyckats slå fast att det är just den gula overallen hon burit den dagen hon försvann. När Gustav får höra om fyndet bryter han ihop inför rikskriminalens poliser. Jag ska berätta allt. Jag har nog strypt henne, säger han. Och så berättar han var Pernillas kropp ligger gömd. I en gödselbrunn på föräldrarnas gård. Poliserna hittar snart kroppen som obduceras redan nästa dag. Rättsläkaren kan snart konstatera att dödsorsaken inte är strypning. Pernilla har drunknat. Av Gustav får poliserna ett helt nytt händelseförlopp beskrivet för sig. Kvällen den 7 augusti hade Pernilla mycket riktigt klippt hans hår. Och de hade tittat på tv och somnat med sonen mellan sig. Men när Gustav vaknar till på natten och går till badrummet blir Pernilla irriterad. Hon klagar på att hon inte kan sova när han väsnas. Snart somnar Gustav om, men vaknar igen av att Pernilla spolar i kranarna på toaletten. Nu är det hans tur att bli störd och snart är bråket igång. Paret skriker på varandra och sonen Pelle vaknar och börjar gråta. Allt kulminerar i att Gustav tar ett hårt grepp om Pernillas hals. Minnesbilderna är oklara, men själv säger Gustav att han aldrig känner att någon av de två är i fara. Han går för att trösta sonen som gråter i sovrummet. Och när han går tillbaka in i badrummet en stund senare hittar han Pernilla liggandes i det vattenfyllda badkaret. Hur hon hamnat där vet han inte. Men hon är död, det förstår han. Gustav försöker inte återuppliva sin flickvän. Han är säker på att allt är inbillning och provar att släcka och tända lampan om och om igen. Han tänker att när ljuset tänds kommer hon vara borta. Men Pernilla är kvar. Nu klär Gustav av någon anledning på sig Pernillas gula träningsoverall ovanpå sina egna kläder och kör hennes bil till hamnen. Där han lämnar den med nycklarna i. Gustav tar av sig overallen och börjar springa tillbaka mot radhuset. På vägen gömmer han overallen i en vägtrumma. Sen lägger han Pernillas kropp i en kartong. Ställer den i bakluckan på sin bil. Skriver lappen som han lägger i hallen. Och kör sonen Pelle hem till Pernillas föräldrar. Sen åker han till regementet där han tänker gömma kroppen i ett skogsområde. Men marken är stenig och svår att gräva i. När Gustav till slut lyckats gräva en grop som är tillräckligt stor har han glömt var han lämnat Pernillas kropp. När han hittar kroppen i kartongen i bakluckan på bilen släpar han den genom skogen. Men kan nu inte hitta tillbaka till gropen han har grävt. Istället täcker han Pernilla med granris, återvänder till regementet och ber om att få ledigt för resten av dagen. Sen hämtar han kroppen och tar bilen hem till föräldragården där han träffar på sin mamma. Först säger han till henne att Pernilla har försvunnit, men ändrar sig snart och berättar sanningen om det som hänt. Hans mamma kastar sig på marken och skriker: "Herregud, min son är en mördare." Men hon stoppar inte Gustav när han kör in till en gödselbrunn på gården där han tippar ner Pernillas kropp. Och i 7 månader får den ligga där. Den gula overallen däremot hämtar Gustav i vägtrumman. Sen gömmer han den i vedlåren på gården. När Gustav blir förhörd ljuger han. När han talar i telefon med Pernillas vänner gråter han. Han deltar själv i sökandet efter sin före detta fästmö och vädjar i pressen till allmänheten om hjälp. Trots att han hela tiden vet exakt var Pernilla befinner sig. När det är dags för rättegång i Örnsköldsviks tingsrätt står Gustav åtalad på 3 punkter. Mord, stöld och tjänstefel. Hemma hos Gustav har polisen nämligen hittat en del stöldgods från regementet han jobbar på. Exempelvis en AK-4, alltså ett handeldvapen som används i försvaret. Där finns också...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så bland annat 4 kilo sprängdeg, 23 sprängpatroner och 20 meter stubin. Gustav erkänner stölderna men nekar till mord. Han står fast vid att han inte drängt Pernilla i badkaret, utan bara tagit strupgrepp. Däremot medger han till misshandel, och han kan också se sig som ansvarig till vållande till annans död. Han förstår att strupgreppet mot Pernilla kan ha lett till hennes död på ett eller annat sätt. Inför rätten förklarar Gustav att han känt sig väldigt pressad under tiden han varit tillsammans med Pernilla. Hans föräldrar har behövt mycket hjälp med jordbruket, särskilt under somrarna när det var dags för höskörden. Och det är jobbigt för honom att Pernilla inte alls kommer överens med hans mamma. Konsekvensen blir att Pernilla aldrig följer med till gården, utan Gustav får åka ensam med sonen Pelle. Det är Pelles enda chans att lära känna sina farföräldrar, säger Gustav. Modern är dessutom svårt sjuk i cancer, och under perioden strax innan Pernillas död sitter Gustav dessutom i ekonomisk knipa. Han har inte ens råd att betala för semestern till Sicilien, fast den bara är dagar bort. När han och Pernilla sen börjar bråka den där natten i augusti, så blir det för mycket för Gustav. Från natten då Pernilla dog säger sig Gustav inte minnas allt. Särskilt inte att han ska ha drängt Pernilla. Men rättsläkarens utlåtande visar att det är omöjligt att Pernilla skulle ha kunnat dränka sig själv. Eller hamnat i badkaret och drunknat av misstag. Det finns alltså ingen annan förklaring till Pernillas död än att Gustav har hållit henne under vattenytan. Tiden efter Pernillas död har också varit svår för Gustav. Dagen efter försvinnandet förlorade han sin mamma, som hade tagit en överdos av läkemedel. Gustav lades under en kort period in på en psykiatrisk klinik, men skrevs snart ut igen. I mars 1986, när Riksmordskommissionens utredare började hamna honom på spåren, var planen för Gustav att ta sitt eget liv, säger han. Bara dagar innan han anhölls lämnade han ett brev i sitt hem till den 4-åriga Pelle. Ett brev som han inleder med: "När du läser detta är jag förhoppningsvis, troligtvis, död." Han skriver också att han hoppas att Pelle kan förlåta honom, men att det är han som är skyldig till Pernillas död. Brevets innehåll kommer snart användas mot honom i rättegången som en form av erkännande. Inför rättegången har Gustav genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I den slås det fast att även om Gustav är skyldig till Pernillas död och har ansträngt sig för att dölja sina spår, så var han psykiskt sjuk vid tillfället för mordet. Man kallar det att han begick brottet under inflytande av en psykisk abnormitet som går att jämställa med sinnessjukdom. Gustav döms för mord till rättspsykiatrisk vård. Han anses också skyldig till stöld och grovt tjänstefel på grund av de vapen och det krigsmateriel han tagit med sig hem från regementet. Efter ungefär ett år anses han dock frisk och släpps därför fri. Väl ute i samhället börjar han om på nytt. Gustav får jobb i flera olika kommuner, gifter om sig och får flera barn med sin nya fru. För henne har han berättat om mordet på Pernilla och tillsammans bestämmer de att de inte ska berätta något för sina barn om Gustavs förflutna. Och när han blir intervjuad för chefsjobbet på den mellansvenska kommunen är det inte någonting han nämner. Inte heller blir han tillfrågad om mordet efter att de kollat hans rättsliga bakgrund. I 23 år blir mordet på Pernilla Gustavs hemlighet. Till sensommaren 2010, då han pekas ut som mördare på ett internetforum. Ryktet sprider sig snart till arbetsplatsen och efter ett krismöte bestämmer kommunen och Gustav att det är bäst att han slutar med omedelbar verkan. Historien plockas direkt upp i media och leder till en debatt om hur länge man ska straffas för ett brott man sedan länge avtjänat sitt straff för. Flera är kritiska mot att han måste lämna sitt arbete på kommunen och peka på att han anses frisk och är frisläppt sedan många år. Andra tycker att en kvinnomördare inte har något att göra på en maktposition. Gustav säger själv i en intervju att han är orolig att hans barn ska behöva byta skola och att han blir utsatt för både hat och hot. Det är ingen som tar hänsyn till hur han har levt och vad han har gjort de senaste 25 åren, tycker han. Å andra sidan är det 25 år som Pernilla aldrig fick uppleva. Hon fick aldrig möjlighet att se sin son växa upp eller att öppna sin egen frisersalong. Hennes liv togs ifrån henne av den man som var far till hennes son när hon bara var 22 år gammal. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Svenska mordhistorier hittar du exklusivt och utan reklam hos Podme. Så teckna en prenumeration redan idag. Första 14 dagarna är gratis. Alla namn i det här avsnittet, förutom dåvarande justitieminister Sten Wickboms, är fingerade. Manusförfattare är Saga Wadensjö. Källorna för avsnittet kan du läsa på podme.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podme.